Så. Vad kul att vara här. Jätteroligt. Jag har ju varit flera gånger här innan, men det är nog första gången jag står här och får predika. Och en del av er känner mig. En del av er har ingen aning om vem jag är. Men jag heter Alfrida, och när man är liksom frikyrkouppvuxen, då vill folk alltid veta vem man hör till, vilken familj man hör ihop med. Och här är jag ingift, så jag är gift med Daniel som sitter där med vår yngsta dotter, och han är ju son till Yvonne och Lars, så vet ni det, om ni inte visste det. Och vi är här i helgen som sagt och firar Lars och Yvonne som har varit gift i 40 år, vilket känns, ja, det är verkligen något att se upp till, eller hur? Och vara trogen så länge, och hålla ut och älska varandra och uppmuntra varandra. Så jag hoppas att jag också ska få uppleva den dagen någon gång. Och nu ska vi se. Bra, det kommer igång. Jag ser inte bakom mig. Jag skulle vilja prata med er idag om vad vill Gud mig? Och ofta tänker vi så här att det här är en fråga som man ställer sig i början. Så glatt i det här stället tror jag. Men, ja. Ofta tänker man sig att det här är en fråga som man ställer sig i början av sin tro. Kanske när man är ny kristen. Vad vill Gud med mig? Och vad är det egentligen att vara kallad av honom? Alltså att han har kallat på mig. Men jag tror också att det är en fråga som, när man är kristen ställer man sig den egentligen livet igenom. Om man kanske kommer till vissa perioder i sitt liv då det känns som att nu har jag ingen koll. Vad vill Gud med mig? Och vad betyder egentligen att vara kallad av honom? Kallelse. Så jag tänkte att ni ska faktiskt få börja med att prata lite med varandra. Har ni hört det här ordet innan? Kallelse? Ja, alla har hört ordet. Ish. Ja. Vad betyder kallelse? Vad är det för något? Ta och kolla med varandra. Ni får ingen jättelång stund på er. Jag tror man kan ha lite olika bild av vad kallelse är. Om man tänker liksom utanför kyrkan så kanske man tänker att ja, men kallelse, det är ju något som kommer på posten. Till exempel en kallelse till tandläkaren. Så får man ett brev där det står att du ska infinna dig. Alltså du ska vara där den här tiden. Och så vet man att det kommer inte vara särskilt trevligt. Men man får göra det ändå. Eller så kanske en del här är jag säker på som har fått en kallelse från Migrationsverket. Och man vet att det är allvar. Och jag ska komma dit och förklara min sak. Och jag måste kunna svara på massa frågor. Eller så kanske vi tänker att kallelse, det är ju när någon ropar på mig, någon kallar på mig. Någon vill mig något. Någon säger kom hit. Och har man varit kristen ett tag, då undrar man ofta när man får frågan vad betyder kallelse? Ja, men vad är min uppgift i livet? Alltså vad är det jag gör i livet? Vad är det Gud vill med mitt liv? Jag är missionärsbarn. Alltså mina föräldrar har varit missionärer i Tanzania i östra Afrika. Så när jag var 1,5 år då åkte de ut med mig. Jag var väl som Adele är ungefär. Så åkte de iväg med mig. Så jag har hela tiden levt med det där om att Gud kan ge en väldigt tydlig uppgift i våra liv att vara missionär. Och sen så när jag var 19 var jag. Då upplevde att Gud sa till mig att du ska jobba i församling som pastor. Och det tog ju rätt så lång tid innan jag gjorde det. Men jag bar hela tiden där i mitt hjärta att men Gud vill något med mitt liv. Han har en mening med mitt liv och han har ett uppdrag till mig. Och då blir ju kallelse något som man ska göra, eller hur? Man kanske tänker att man kan vara pastor. eller evangelist som åker runt och berättar om Jesus. Eller man kanske kan vara missionär och åka iväg till ett annat land. Eller man kanske kan vara ungdomsledare. Och när man växer upp i kyrkan så kanske man får den där frågan. Vad ska du bli när du blir stor? Har du inte tänkt på om du är så duktig på att sjunga? Du kanske ska sjunga i våran församling. Eller du kanske ska börja leda söndagsskolan. Och så tänker vi att kallelse, det är det som jag gör med mitt liv för Gud. Och det finns några problem med att ha den bilden av kallelse enbart. För vad händer om den här kallelsen inte riktigt är min grej? Om jag inte riktigt vet vad jag ska göra med mitt liv. Jag kanske har haft ett jobb innan, så kommer jag till ett nytt land. Och sen har jag ingenting. Vad betyder det då att Gud säger till mig? Och om kallelse är det som jag ska göra med mitt liv, ja, då kan ett problem vara att Gud, han blir den som säger åt mig vad jag ska göra. Han blir min arbetsgivare. Den som ska ge mig den här kallelsen. Och när jag kommer till honom, där är det för att han ska ge mig ett uppdrag. Han ska säga åt mig vad jag ska göra. Eller så kanske blir så också att när jag kommer till Gud och jag läser min bibel och jag ber till honom och jag har tid med honom, då gör jag det för att jag vet att han vill berätta något för mig om vad jag ska göra. Och jag behöver läsa hans ord för att jag behöver ha något att ge vidare till någon annan. Jag behöver be till honom för jag behöver be för alla de här bekymren, alla de här personerna som finns nära mig som jag ska hjälpa. Och sen så reduceras tiden med Gud till att bli tid som bara har att göra med mitt uppdrag. Det jag ska göra. Och så kollar vi på varandra och så tänker man säga, ja men hon är ju pastor. Eller han har ju en tydlig uppgift som evangelist. Men jag då? Vem är jag? Och så delar vi in varandra i olika grupper eller olika fack, säger vi ibland. Att det här är de personerna som har hittat vad de ska göra i livet. Det här är personerna som serverar kyrkkaffet. De har inte riktigt hittat vad de ska göra i livet än. Och så blir risken det att den som känner att ja, men jag har fått en tydlig uppgift av Gud. Gör jättemycket för Gud. Och det som syns gör man för Gud. Och sen så tycker man att ja, men de här andra, kan de inte bara be lite till så de får veta vad de ska göra så de kan hjälpa mig i det här? Eller så står man där och är osäker och tänker att men jag har ju bara ett vanligt jobb. Jag vet inte vad Gud vill med mitt liv. Betyder det att jag är lite mindre värd? Och risken är i församlingen att vi liksom delar in varandra i ett A-lag och ett B-lag. Har ni hört det någon gång? A-laget är ju de som får spela de viktiga matcherna och som inte behöver sitta på bänken så mycket. Och B-laget är de reserverna som man tar in när någon är sjuk eller någon inte kan vara med. Alltså risken är att mitt värde och vem jag är blir kopplad till vad jag gör. Om jag gör mycket för Gud eller jag gör mycket för mina vänner, då är det bra. Men om jag inte orkar göra så mycket, jag kanske är hemma och jag orkar inte ta mig någonstans, då är det rätt så tungt i livet. Jag tänkte läsa ett bit för er ur Bibeln, ur Matteus evangelium kapitel 4. Det här är berättelsen om när Jesus kallar sina första lärjungar. Och då står det så här. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon, som kallas Petrus, och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnar de näten och följde honom. I Bibeln är den tydligaste bilden av kallelsen det här. Följ mig. Följ mig. Och om man kollar i grundtexten, alltså språket som Bibeln är skriven på, så betyder kallelse att vara kallad, att någon kallar på en. Precis det, att någon ropar på en. Någon sträcker ut handen till dig och säger följ mig. Eller så betyder det att du får en inbjudan, inte till tandläkaren utan till en fest. Det är någon som bjuder in mig och säger jag vill ha med dig på min fest. Du är viktig för mig. Jag vill att du kommer äta mat med mig och umgås med mig. Och kallelsen är först och främst en kallelse till att ta emot Jesus. Alltså att säga ja till honom, att bli frälst eller räddad. Och den här berättelsen som vi läste i Bibeln om Petrus och hans bror Andreas handlar ju om två lärjungar som lämnade allt och som följde Jesus. Och Petrus, han var en man med mycket känslor. Han tog snabba beslut, han var driven och han gjorde många grejer. Kanske inte allt att han tänkte efter så mycket innan, men han ville väldigt mycket. Och han var fiskare. Och den där dagen när Petrus är vid sjön med sin bror Andreas och så har de två brorsor längre bort, så finns det ingenting som tyder på att Petrus hade liksom gått upp den dagen och bett till Gud, vad ska jag göra idag? Vad vill du med mitt liv? Utan han var liksom mitt i vardagen. Han hade inga ambitioner med att han skulle göra något speciellt med sitt liv. Alltså han hade inget så här, att jag ska stegra karriären eller jag ska göra det där och det där eller det här ska jag fixa för Gud, utan han var en man som hade familj, han hade en fru han tyckte om, han hade ett jobb som var respekterat, han var fiskare och livet var rätt så bra. Och så kommer Jesus och säger det där speciella orden, följ mig. Jag ska göra dig till en fiskare av en annan sort. Någon som fiskar efter människor, någon som når människor. Och efter den stunden så spelar egentligen det inte någon roll vad Petrus gör längre. Utan det viktiga är vem han följer. Vem han tillhör. Och så är det med kallelsen. Att det viktiga med kallelsen är vem vi tillhör. Att vi väljer att ha en relation med Jesus. Och det blir liksom som ett hjärta i vårt liv som pulserar och som påverkar allt annat vi gör. Så kallelse är att ha sin identitet där man är i Jesus. Det här är ju en bild, ett gammalt identitetskort på en kvinna. Jag vet inte vem det är. Men vem hon är och var hon tillhör, var hon bor och så. Och att bli kristen är att jag får en ny identitet. Jag blir den jag är i Jesus. Min identitet är i honom. Petrus, han hade ju faktiskt inte gjort någonting liksom som var speciellt innan Jesus kallade honom. Han hade inte nått upp till några vissa meriter i sitt jobb, utan han var där han var. Och så sa Jesus, kom och följ mig. Och kallelsen, det är alltså först och främst att vi får vara Jesus. Och så står det så här i andra Timoteusbrevet. Kapitel 1 och vers 9. Han, alltså Jesus, har frälst oss, räddat oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av våra gärningar, alltså inte på grund av vad vi gör, utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Det betyder att Jesus är inte beroende av vad du har gjort innan. Kanske du har gjort något som du inte är stolt över. Det kvittar egentligen. Han är inte beroende av vad du gör nu, vilket yrke du har. Eller vilken uppgift du känner att du ska ha i församlingen. Och han är inte beroende av det som du kommer att göra. Utan han har kallat dig för att han ville det. Genom sitt beslut. Han bestämde sig för det. Och genom sin nåd för att han har gjort allt först. När jag gifte mig med Daniel, det är ju inte 40 år sedan utan det är drygt 8 år sedan. Då så vet jag att Daniel sa så här till mig. Det är så skönt nu när vi har bestämt oss för att det är vi. Att alla vet det och jag kan vara fri. Och det låter i svenska öron låter det jättekonstigt. Jag hade kompisar som sa så här, men hur kan du välja att gifta dig när du är 25? Då tackar du ju nej till alla andra. Och det finns ju så många killar. Det var väl inte, liksom, de kände inte Daniel, så det berodde ju inte på honom. Utan det var mer att, hur kan du välja att bara hålla dig till en person när det finns så många? Men för mig är lite där en bild på hur vi kan vara fria fast vi är i en relation. Att när jag och Daniel är tillsammans, när vi gifter med varandra, så litar vi på varandra. Och vi vet att vi håller oss till varandra. Och det betyder att jag kan vara fri att vara den jag är. Det handlar inte bara om att jag väljer bort en massa andra, för det gör jag ju. Men jag väljer honom och då blir jag fri. Och så är det när vi tackar ja till kallelsen. Det är inget som väger lätt. Det är inget så här beslut man tar efter lunchen bara. Men nu ska jag börja följa dig. Alltså hålla det ett tag. Utan vi överväger. Kan jag tacka nej till det liv jag hade levt annars? Kan jag tacka ja till dig Gud? Vad innebär det? Vi sjöng här om att vi ger upp allt för honom. Att liksom att ge sitt liv till Jesus är att förlora det på sätt och vis. Jag väljer ju bort allt annat. Och han blir viktigast. Och det här är något som man kanske tänker på extra när man blir rädda, när man blir frälst. Men som vi som kristna måste tänka på genom hela våra liv. Vem har vi valt? Varför har vi valt honom? Jo, för att han har valt oss först. Och vad innebär det? Och när vi ger allt till Gud, så ger han allt till oss. Och vi får verkligen veta vilka vi är. Vem vi tillhör. Så kallelse är egentligen att Gud har älskat mig först. Det beror helt och hållet på hans kärlek. I en relation där man är gift så är det ju två som ska älska varandra. Men i relationen med Gud har han älskat mig först. Medan jag bara var en vanlig fiskare, eller innan jag visste något om honom, så älskade han mig. Och min kallelse, det är att älska honom tillbaka. Och att bli mer och mer lik honom. Petrus, han gick ju med Jesus. Och han var tillsammans med Jesus under de här 3 åren som Jesus var här på jorden med de andra lärjungarna. Och han sa till Jesus, Jesus jag kan göra allt för dig. Jag kommer aldrig lämna dig Jesus. Jesus jag älskar dig så mycket. Och så säger Jesus, Petrus, det kommer en dag då du kommer att lämna mig. Du kommer säga att du inte ens känner mig. Och så kommer den där hemska dagen när Petrus förnekar Jesus. Och han säger, jag vill inte ha något med honom att göra. Jag känner honom inte. Jag tillhör honom inte. Jag vet inte ens vem han är, för att han är rädd. För att om han säger att han älskar Jesus, då kommer ju människor kunna göra samma sak med honom som de gör med Jesus. Alltså korsfästa honom. Och jag tror att vi behöver inse att livet med Jesus är inte alltid så enkelt. Vi kommer till stunder i vårt liv då vi kanske till och med tycker att jag behöver inte dig Jesus, eller det här blir för jobbigt. Och då måste vi veta att kallelsen beror inte på vad jag gör. Utan kallelsen beror på vad han gör för mig. Kallelsen beror inte på vem jag är. Utan den beror på vem han är. Och Petrus möter Jesus efter att Jesus har uppstått från de döda på stranden. Och de pratar tillsammans. Och Jesus frågar honom, älskar du mig? Du vet du att jag gör, säger Petrus. Och man kan liksom höra den här sorgen i hans röst, att du vet ju att jag älskar dig. Jag vet att jag har gjort mycket fel, men du vet att jag älskar dig, Jesus. Och baserat på det, alltså byggt på det, eller utifrån att Petrus säger, jag älskar dig, Jesus. Så säger han, ja men då kan du göra det här för mig. Eller då kan du leda mina får, då kan du föra dem på bete, då kan du ta hand om mina lam. Men det börjar med att Petrus säger, ja, jag vet att du älskar mig och jag älskar dig tillbaka. Och så går de där på stranden och sen så säger, eller Jesus säger så här, följ mig Petrus. Han säger det igen, följ du mig. Och så vänder sig Petrus om och ser han Johannes går där bakom en annan av lärjungarna. Och så säger han, men Jesus, hur blir det med Johannes då? Och säger Jesus igen, du behöver inte bry dig om det, utan du ska följa mig. Och jag tror att vi behöver påminna oss ibland om att Gud har gett dig en kallelse att följa honom. Du behöver ta ett beslut om du vill följa honom. När jag åkte hit i fredags så höll jag min mascara i handen och så var det så här kaos ute i hallen med två barn. Och så tänker jag lägga ner den här så har jag åtminstone något att ha på mig på söndag. Och sen så kom jag hit och så upptäckte jag har inte ens min mascara med mig. Jag har liksom ingenting att måla mig med. Och jag tror att ibland så är vi rädda för det i kyrkan att vi måste se till att vi ser ut på ett visst sätt eller ha ordning på våra liv innan vi kommer till kyrkan. Att jag måste klä upp mig eller jag måste kanske klä upp barna. Eller jag måste åtminstone försöka komma tid. Då kan jag vara med i kyrkan. Men kallelsen kom ju innan du var någon egentligen. Innan jag hade satt på mig mascaran. Innan jag visste vem Gud var. Så frågade han mig, vill du följa mig? Och det gör han fortfarande. Och det är då som vi kan upptäcka. Inte bara som det finns en sång som säger så här. Hur går den? Älska mig så som jag är. Så sjunger de väl. Älska mig så som jag är. Utan att Gud inte bara älskar mig så som jag är. Utan han vill att jag ska älska honom så som jag är. Han säger älska mig så som du är. När vi kommer till Gud så får vi säga till honom. Gud du vet det här är jag. Jag är inte stolt över allting. Jag jobbar med många saker. Men det här är jag. Du kan vara sann med Gud. Du kan säga till honom som det är. Du kan lägga ner prestige. Lägga ner mascara eller annat som du känner att det här måste jag fixa. Du kan lägga ner den här Instagram-bilderna av hur ditt liv borde vara när du kommer till Gud. För Gud vill att vi älskar honom så som vi är. Han har kallat oss och han har skapat oss som vi är. Och jag tror att det är bra att komma ihåg det. Att det bästa jag kan göra om jag nu ändå ska göra något för Gud. Det är att älska honom så som jag är. För han har skapat mig så. Och det gör honom som mest glad när jag älskar honom på det sättet. Så använd din personlighet. Använd dina talanger. Använd det du tycker om. Gör det som du älskar att göra för Gud. För han älskar att se dig göra det. Och jag skulle vilja att vi avslutar där. Men vill jag ge dig en inbjudan. Jag vet inte, vi brukar ha bön här framme. Eller brukar ni? Det är många tillfällen idag till förbön för att ni är här, många av er, för undervisning från morgon till sen kväll. Men vi kan väl be för varandra där vi sitter också. Är det så att du känner av kramp i livet? Du inte vet riktigt vad jag ska göra för dig, Gud. Ta då chansen och säga ja till honom först och främst. Ja, jag vill följa dig. Är det kanske så att du längtar efter frihet, att du vill känna, du känner att jag är inte riktigt den jag är alla gånger? Ta då chansen och be honom om att visa dig vad det är att vara fri. Och är det så att du är ny här i församlingen, du kanske aldrig har tagit ett beslut om att följa honom, då är det här det perfekta tillfället. Du kan be en enkel bön till honom att jag vill följa dig. Så kan du prata med någon som du har förtroende för här i församlingen. Eller med mig efteråt. Så kan vi få be tillsammans och prata mer om det. Mm. Låt oss be tillsammans. Herre, tack för att du älskar oss. Tack Gud att du som är helig, du som är allt igenom det som vi älskar och det som vi vill likna mer och mer. Du har älskat oss innan vi var någonting. Redan innan du skapade oss i våran mammas mage så visste du vilka vi var. Och du har skapat oss till att vara lika dig, till att få följa dig. Jag ber för var och en som sitter här. Låt det här få vara en helig stund inför dig, Gud. Tala med din heliga ande i våra hjärtan. Vilka beslut vill du att vi tar idag? Vad i våra liv är det som du skulle vilja gå in och hjälpa oss med? Hjälp oss att vi alltid kommer ihåg att vi får följa dig så som vi är. Att du älskar oss över allt annat. Tack för att du har kallat oss, Gud. Genom din nåd och genom ditt beslut från evighet. Amen.